Flyglarm över Mellanöstern igen. Det tycks pågå ett slags av- och på-krig. Ett krig som just nu aldrig riktigt hettar till och exploderar, men heller inte tillåts svalna och helt slockna ut.
Iran's supreme leader speaking out today for the first time since his predecessor's funeral. Julia, what's he saying?
Well, Linda, he is promising to avenge his father's death, saying that that is the desire of the nation. And he describes the killers who were behind, he calls them criminal and dishonorable murders.
Det är ett krig där både Iran och USA måste ge avkall på sina krav. Men båda samtidigt vägrar vika sig en enda millimeter.
They agreed to a deal yesterday, a perfect deal for us. No nuclear, no this, no that, no nothing. They gave up everything. And then after that, they left the room. And then within an hour, they launched a drone at a ship. I said, you people are sick. You're sick people.
Kanske är vi nu i ett nytt läge i det så oroshärjade Mellanöstern. Inget varaktigt fredsavtal väntar, men heller inget nytt storkrig. Istället lite fred då och då och lite krig då och då. En ständigt rullande evighetskonflikt.
The Iranians don't seem to be particularly interested in ceding control of the Strait of Hormuz. Donald Trump is not particularly interested in the historic landmark memorandum of understanding that was signed and almost immediately forgotten. It looks a lot like we're just in perpetual war with Iran.
Yeah.
Is that fair to say?
Yeah.
Detta är radiokorrespondenterna Mellanöstern med Lorin Ibrahim, Sveriges Radios utsända i Erbil i Kurdistan i Irak, och Anders Persson, Mellanöstern-expert på Linnéuniversitetet. Jag heter Lasse Johansson. Ja, men Lorin, de senaste dagarna då, attacker mot attacker Iran och USA. Ge en bild av hur det har sett ut.
De senaste dagarna har vi ju då sett en dramatisk och intensiv utveckling i konflikten mellan USA och Iran som, ja, man kan minst sagt säga att det har trappats upp kraftigt. USA attackerar Iran för tredje natten nu, och Donald Trump säger till reportrarna i Ovalarummet att de har slagit hårt och att man kommer att fortsätta med det. Och han ska ha meddelat formellt kongressen också att striderna ska återupptas. Så USAs attacker har riktats mot bland annat robotramper, drönarbaser, luftförsvar, men också marina anläggningar. Och framförallt allt det här i södra Iran kring Persiska viken och Hormuzsundet, men också mot flera, vad ska man säga, städer i södra Iran. Och enligt USA ska syftet vara då att försvaga Irans militära förmåga och kapacitet att skydda dels den internationella sjöfarten, men också amerikanska styrkor. Och Iran och sin sida har svarat med motattacker mot amerikanska mål i de allierade länderna i Gulfen, och Förenade Arabemiraten uttalade sig nu på morgonen och sa att två tankefartyg har träffats av iranska kryssningsrobotar och att en i besättningen ska ha dödats och åtta skadats då. Tankefartygen ska ha färdats i den södra delen av sundet som ska kontrolleras av Oman. Så under gårdagen skärptes också tonläget ytterligare, som vi hörde. Donald Trump meddelade att USA återigen inför en blockad mot iransk sjöfart och avser att ta kontrollen helt över säkerheten i Hormuzsundet, där fartygen enligt honom ska då betala en avgift på 20% på allt gods som transporteras genom Hormuzsundet. Och att pengarna ska gå till att upprätthålla säkerheten i Hormuzsundet. Och det här uttalandet tydliggör då att den här upptrappningen är nu på allvar. Men så hörde vi också från Irans utrikesminister Abbas Araghchi, som svarade ironiskt på att om någon ska ta betalt för säkerheten i Hormuzsundet så är det Iran, eftersom Iran anser att de har det främsta ansvaret för säkerheten i sundet. Och samtidigt betonade Iran att man inte kommer acceptera någon amerikansk kontroll över området. Så jag ska också säga att både parterna anklagar varandra här. att ha brutit mot vapenvilan, och både parterna verkar tolka avtalet på olika sätt.
Just det. Och det handlar ju om Hormuzsundet. Det är det som är det centrala. Det är inte uran eller det är inte proxymiliser eller något sånt där, utan det är just sjöfarten.
Nej, men nu har Hormuzsundet blivit en av de mest avgörande frågorna i den här konflikten då. Sundet är ju väldigt viktig. Det är en av världens viktigaste handelsvägar för just olja och naturgas. Före den här konflikten så var det en femtedel av den globala oljehandeln som passerade där. Och sjöfarten störs. Om det störs, och som vi har nu sett, så påverkar det ju såklart energipriserna och pris på olja, påverkar världsekonomin. Och under de senaste dagarna har både de militära operationerna och retoriken kretsat kring just Hormuzsundet. Så nu är just Hormuzsundet central fråga i den här konflikten.
Och USA och Iran har helt olika syn då på hur fartygstrafiken ska fungera och helt olika uppfattningar om sundet är öppet eller inte.
Iran has now declared the Strait of Hormuz closed, but in an interview with NBC's Meet the Press, Donald Trump says otherwise.
It's open. We bombed the hell out of them last night. They're very, very evil and sick people.
Anders Persson, hur kan man ha olika syn på om det är öppet eller inte?
Ja, det handlar ju om under vilka förutsättningar som fartyg kan trafikera sundet. Och vi såg ju på fartygsdatan från igår att ungefär ett 20-tal fartyg trafikerade sundet, ungefär en femtedel till en sjättedel av hur det var en normal dag före kriget, och det var 100 till 120, 130 fartyg som passerade. Så frågan är ju inte att det är ju inte hermetiskt stängt, eftersom att en viss del av fartyg kan passera där. Så frågan är ju snarare under vilka förutsättningar som fartyg kan passera där, och också vad som kommer att hända i framtiden. För USA har ju instiftat en blockad mot bara iranska fartyg i Hormuzsundet, och den ska börja gälla idag. Och där har Trump också sagt att han ska ta ut en tullavgift, och sen är det lite oklart om han verkligen kommer att göra det eller inte. Så politiken kring Hormuzsundet fortsätter ju.
Och tullarna, är det som är den liksom bärande skillnaden i synen på hur trafiken ska släppas på och inte släppas på, eller?
Nej, det skulle jag inte säga, utan det här handlar ju om, det handlar om strategiska, militära, ekonomiska, politiska och slutligen prestigemässiga överväganden. Så Hormuzsundet har ju blivit som en proxy för hela konflikten, skulle jag säga, om vem det är som styr och ställer och har kontroll här.
Och problemet då, hävdar många, är det omtalade ramavtalet MOU-et, Memorandum of Understanding, eller snarare Memorandum of Misunderstanding.
No, I think it's exactly right. It turns out to be a memorandum of misunderstanding. They didn't actually agree on what they actually agreed on. And this wasn't even the hard part, right? This was just the preliminary thing in which we say we stop shooting each other so then we can talk about the things that are really hard. We couldn't even get through that.
Anders, vad är problemet med det här MOU-et?
Det stora problemet är att det inte gäller för närvarande om man lyssnar på vad båda sidor har att säga. Men om man zoomar ut så skulle jag säga att ett av problemen var att det löste inte den övergripande konflikten mellan USA och Iran. Det sköt ju vissa av de svåra frågorna som kärnteknikprogrammet och Irans misstänkta kärnvapenprogram på framtiden, och det adresserade inte några andra viktiga frågor. Vidare så fanns det liksom ingenting i det här kring vad som skulle hända ifall någon bröt mot det, eller tredje parter som övervakade och så vidare. Samtidigt är det lätt att komma med den här typen av kritikpunkter, och förespråkare skulle ju säga att det här var det mesta och det bästa som gick att uppnå just då, och att det var en bit på vägen mot ett slutgiltigt avtal, och att det därför var positivt.
Ja, för det jag tänker, alltså liknande ramavtal, de hålls väl medvetet vaga just för att man ska kunna töja och böja och kunna gå vidare utan att det går sönder, eller?
Ja, men så är det. Det är ju ett första steg som ger parterna möjlighet till att kunna förhandla vidare. Men sen samtidigt så ser vi ju här att det är ett återkommande mönster vad gäller Trumps diplomati och vapenvila och ramavtal i Iran tidigare och nu i Gaza, i Libanon. Att de har problem att hålla, att det sker mycket kränkningar och att det är väldigt mycket oklarheter kring dem.
Ungefär om en månad då var det tänkt, då är det kanske fortfarande att Iran och USA ska ha nått ett mer omfattande och detaljerat avtal då, men man tycks inte ha kommit närmare varandra alls, och frågan nu då, väntar ett nytt storkrig?
Nearly halfway into this 60-day negotiation window, it seems nothing substantive has been discussed between both sides. It's unclear what options the US president has left. At best, diplomacy is back to square one. At worst, this spirals into another wave of all-out fighting.
Och vad säger du, Lorin? Du finns ju Erbil i Kurdistan i Irak. Där finns den där rädslan för nytt krig, eller hur?
Ja, det gör ju det. Alltså, det här området drabbades ju hårt i våras, där slutet av februari, mars, april, och så har det fortsatt. Men det var som mest intensiv under mars. Så folk här som jag har pratat med är väldigt skeptiska till vapenvilan och är väldigt rädda och oroliga för en eskalering som då kan påverka Kurdistan-regionen igen.
Mm. Vi kan höra en röst som du fångat upp.
Hej. حيرجع عن جد
شو زنونك
انه حيرجع نفس قبل حترجع حالتنا من الشهر الثاني حترجع حالتنا انه نحن
Ja, det är Mariana i området Ankawa, stadsdelen Ankawa, som ligger in till Erbils internationella flygplats, en av de målen som attackerades hårt under våren. Och där in till finns ju en av de amerikanska militärbaserna. Så hon minns ju våren, hur intensivt det var, hur skrämmande det var. Och på frågan just om hon tror att det blir krig igen nu, så sa hon ja, på riktigt så är jag säker på det. För vi ser ju hur de börjar nu attackera varandra igen. Mm. Och det kan komma hit för att vi befinner oss geografiskt där vi är. Och det finns mål i närheten av området. Hon var väldigt rädd för attacker och oro för familjer. Och den här vardagen med begränsad elektricitet och dålig marknad. Så på riktigt så tror hon då att kriget kommer tillbaka. Mm. Och att attackerna kommer komma till Erbil igen.
Och hur utsatt var området kring Erbil då tidigare? Berätta lite mer om det.
Ja, sen i våras och fram tills nu så ska över 800 attacker riktats mot området enligt KRG, då, Kurdistans regionala regering. Så det var intensivt. Jag själv befann mig här i området och minns hur intensivt det var. Folk visste inte vart de skulle ta vägen och man visste inte vart de här delarna av de nedskjutna missilerna och drönarna föll över staden, över civilbefolkningen. Så det var väldigt oroligt. Och här i regionen finns ju flera amerikanska baser som nu har blivit väldigt nära staden eftersom att staden har vuxit så pass stort. Förut befann de sig utanför Erbil, men nu har det blivit som en del i staden. Och över 20 civila dödades till exempel under de här perioden. 123 ska ha skadats enligt myndigheterna. Så folk är väldigt oroliga. Och jag ska också säga att amerikanska konsulatet, som är relativt nybyggt och väldigt stort och pampig, det var också en av målen då här. Men sen så har vi proxygrupperna, Irans proxygrupper i Irak, som också var med och attackerade mål här i Kurdistan-regionen, bland annat Peshmerga-positioner. Mm. Och Iran passade på dessutom att rikta attacker mot kurdiska oppositionella på andra sidan här då. Alltså iranska kurdiska grupper som befinner sig här. Så att det var en blandning av olika attacker, men främst så var det mot amerikanska mål.
Så det var både amerikaner man ville åt, men även då potentiell opposition, iransk opposition, kan man säga så?
Ja, det stämmer.
Men Anders, alltså du tror mindre på ett nytt krig, eller hur? Snarare någon slags lågintensivt, lite krig, lite fred då och då. Hur resonerar du?
Ja, tidigare under förra veckan när det här började trappades upp så sa jag till svensk media och även till er att det här ser ut som en begränsad upptrappning. Och en begränsad upptrappning betyder att båda sidor skjuter på varandra. i liten skala med få dödsoffer under en begränsad tid och sen lugnar det ner sig. Jag är inte säker på att jag vidhåller den analysen alltså längre. Därför att det ser ut som att det är någonting mer på gång. Och framförallt om Donald Trump gör slag i saken att instifta den här nya blockaden, och då lär ju Iran svara på det på något sätt. Så det kan ju vara så att istället för en begränsad upptrappning så går vi mot en ny fas i det här kriget. Inte nödvändigtvis en tillbakagång till ett fullskaligt krig, men ändå mer än vad jag tidigare skulle kalla för en begränsad upptrappning.
Hur skulle den spelas ut då?
Ja, det är svårt att säga. Vi vet ju att Donald Trump är en politiker med en unik förmåga att kunna ändra sig. Så det här kan ju väldigt snabbt avbrytas. Och jag tror att Trump gör det för att pressa iranierna till en ny förhandlingslösning eller en återgång till ramavtalet eller någonting åt det hållet, som det absolut skulle kunna ske. Men om så inte sker, och om de här bombningarna fortsätter och blockaden instifta, så kan det mycket väl vara så att vi går mot en ny fas i kriget. Och det ryktas ju också i amerikanska medier om nya bombningar av kärnteknikanläggningar som inte bombas förut och så vidare.
Och du utesluter ju faktiskt inte att Trump skulle kunna explodera helt och kanske till och med beordra markinvasion. Vad skulle kunna leda till något sånt?
Jag tror att det är väldigt farligt om iranierna blir för styva i korken och för segerrusiga. Vi såg ju lite tendenser till det under begravningen förra veckan av den tidigare högsta ledaren Khamenei. Men jag tror det är väldigt farligt att provocera Trump, och jag tror att han kan bomba Iran av ren ilska och frustration. Det är mycket möjligt att det är det som sker just nu. Men när jag säger markinvasion så menar jag ingen stor markinvasion, utan det är mer liksom i mindre omfattning av specialstyrkor som gör räder och den typen av insatser.
Men det skulle ju ändå innebära betydligt större risker för amerikanska trupper och amerikanska liv.
Absolut. Absolut. Det här är ju ett vågspel som Trump gör. Framförallt är det ett vågspel när vi närmar oss valet i USA, och att en blockad av Hormuzsundet lär ju alla gånger få väldigt negativa effekter på marknaden och på oljepriser. Det har vi ju sett redan under gårdagen att det är röda siffror på båda de delarna.
Lorin, jag tänkte i början av kriget, då talade man ändå om spekulerade om kurdiska trupper som skulle kunna gå in i Iran. Hur gick de spekulationerna då?
Ja, det stämmer. Det var ju spekulationer om att Irans kurdiska väpnade peshmerga-grupper från de här oppositionspartierna som har sina baser här på andra sidan gränsen i irakiska Kurdistan skulle öppna en ny front mot den iranska regimen vid en kraftigt försvagad Iran. Och de skulle då gå in via de kurdiska områdena på andra sidan. För på andra sidan gränsen har vi ju en kurdisk majoritet och kurdiska städer. Så att det gick spekulationer om det. Och här pratar vi om en samlad politisk organiserad opposition som består av 6 kurdiska oppositionspartier som tidigare i år då gick ihop och gjorde en koalition. Så när USA och Israels flyganfall hade försvagat delar av Irans militära ledning så väcktes de här förhoppningarna om att regimen var tillräckligt svag och att det kanske var läge för att gå in. Och de här kurdiska grupperna som har då tusentals väpnade peshmerga-medlemmar på den här sidan gränsen hade under en längre tid förberett sig för möjligheten att agera om läget då förändras, alltså om Iran blir kraftigt försvagad. Så att det var ju de spekulationerna. I vissa amerikanska medier och israeliska medier så kom också informationen på att kurder ska ha fått vapen, men jag gjorde en del intervjuer då i mars med ledarfigurer här av de här oppositionella partierna, och de förnekade helt att de hade gått in i Iran eller att de hade fått vapen av USA. Den ena sa att det här är inget krig för oss, det är ett krig mellan USA, Iran och Israel. Och den andra sa att vi har inte gått in, men vi är redo när folket inifrån kallar på oss.
Läget mellan USA och Iran påverkar ju hela regionen och inte minst Israel, som ju är en del av kriget men inte en del av förhandlingarna. Och Israel har ju inte heller attackerats av Iran nu, vad jag har sett i alla fall. Anders, varför inte?
Det är en bra fråga och det är någonting som det debatteras om i Israel med. Förmodligen så vill inte Iran eskalera det här mer just nu, utan man har attackerat framförallt då Bahrain och Kuwait som är då de två av de minsta och svagaste gulfländerna. Men ifall Iran skulle börja skjuta mot Israel direkt så kommer ju Israel alla gånger att svara, särskilt när det är ett valår i Israel. Jag ska lägga till också att Iran attackerade baser i Jordanien igår, det är ju Israels grannar.
Men hur ser Israel på, om det nu blir så att säga, ett av- och på-krig som inte riktigt kommer till avslut? Hur ser Israel på det?
Ja, alltså Israel är ju väldigt missnöjda med det här ramavtalet och många i Israel är också missnöjda med vapenvilan i Libanon som man ser som ofördelaktiga för Israel. Och det finns en väldigt stor rädsla fortfarande i Israel att Donald Trump ska gå bakom ryggen på Israel och avsluta det här kriget på ett sätt som då stärker Iran och som inte adresserar på ett adekvat sett frågorna kring kärnteknikprogrammet, det misstänkta kärnvapenprogrammet, proxyaktörer och missilprogram och så vidare. Det vill säga ett avtal som då gör att Iran och dess allierade går stärkta ur det. Det är man väldigt, väldigt rädda för.
Sen har vi också gulfländerna då som Iran attackerat då löpande ända sedan i februari men som i stort då hållit sig passiva så här långt.
Are the Gulf states no longer just bystanders in the confrontation between the US and Iran? In recent days and hours, Iran's neighbors have come under fire as tensions flare over the Strait of Hormuz.
Anders, ett av- och på-krig som löper på utan slut, hur påverkar det gulfländerna tror du?
Ja, det kan påverka dem på många sätt. Jag skulle börja med att säga att de har nog inte varit så passiva i frågan. Vissa har ju till och med, som Saudiarabien och UAE, har ju bombat Iran vid några tillfällen. Och Irans regim och dess företrädare säger ju att gulfländerna aktivt hjälper USA och Israel på en massa olika sätt. Så de skulle nog inte hålla med dig där om att de är passiva. Så jag vill bara liksom säga att det ser mer komplext ut än så. Men precis som du säger, poängen är ju att ju längre det här pågår, desto värre lär det bli för gulfländerna därför att deras samhällskontrakt bygger på att de här regimerna som är bland världens mest auktoritära regimer, de har som samhällskontrakt att de ger sina medborgare säkerhet, både militär säkerhet och säkerhet från kriminalitet och brott och ekonomiskt välstånd. Så ju längre det här pågår, ju mer lär både säkerheten och det ekonomiska välståndet undermineras, vilket då i slutändan lär skapa en förutsättningar då för en politisk opposition och dissidenter och så vidare, vilket då kan på sikt destabilisera den här regionen. Mm. Och vi ska också komma ihåg att just gulfländerna är ju hubbar för väldigt mycket av flyg från Europa till Asien som då är också en del av de här flygen har tvingats ställas in och så vidare. Och också arrangörer för väldigt många evenemang. Jag menar, det är 8 år kvar till nästa fotbolls-VM i Mellanöstern till exempel. Och ju längre det här pågår, desto mer hotas även den typen av arrangemang. Ja. Men den stora frågan för framtiden och här ser vi ännu inga riktigt tydliga linjer, det vill säga att kommer gulfländerna att fortsätta den här strategin att ha USA som sin säkerhetsgarant eller kommer man att vända sig till Kina eller Ryssland eller försöka stå mer på egna ben eller rent av närma sig Iran. Så det är ju stora frågor för framtiden som jag tror kommer att avgöras beroende på hur det går i det här kriget. Alltså vem som kommer att kunna utropa seger till slut.
Anders, avslutningsvis, av och på, lite krig, lite fred. Hur länge kan det här pågå?
Jag tror att det här kan pågå väldigt länge och även om jag då ikläder mig rollen som skunken som sabbar sommarfesten så tror jag att det här kan bli väldigt, väldigt långvarigt. Och jag skrev en artikel i den israeliska tidningen Haaretz för något år sedan där jag sa att det som vi ser nu i Iran och i Gaza, Libanon har ju konturerna av att bli ett nytt 20-årskrig i Mellanöstern. Och då visar jag att Afghanistan varade i 20 år, Irak i 15 år, Syrien i 10 år. Det här har konturerna att bli någonting liknande. Och jag tror inte att Trump löser det här under den tiden han har kvar i ämbetet.
Tack så mycket, Lorin Ibrahim, som är Sveriges Radios utsände i irakiska Erbil, och Anders Persson, Mellanöstern expert på Linnéuniversitetet. Gå in i appen så finns det fler avsnitt av radiokorrespondenterna Mellanöstern. Om du markerar hjärtsymbolen plus pushnotiserna också, så missar du inte nästa avsnitt. Producent idag Jon Jeppsson, tekniker Christer Kjernell, och jag heter Lasse Johansson.